Peter Njöl, lika hopplöst förälskad, Thomas Ledin.
Det här är Magnus Broni och i kvällens Karlavagnen ska vi snacka om festivaler och festivalminnen. Ja, hur minns du egentligen dina besök på Roskilde och vad hände egentligen där på matfestivalen i Skövde? Hur går det till på dansbandsveckan i Malung och håller du månne på att packa inför ännu ett besök på Sweden Rock? Ring mig och dela med dig av dina festivalminnen. Slussen är öppen. 020 22 10 30.
Karlavagnen 20 i 10 i P4.
Nu står det klart att Stanley Cup-finalen i ishockey denna försommar 2025. Den kommer att spelas mellan Florida Panthers och Edmonton Oilers. Just Edmonton från den kanadensiska prärien har ju fixat finalplats. Det är senaste nytt eftersom de betvingade Dallas. Medan däremot Florida redan tidigare var klara efter en relativt enkel serie för deras del mot Carolina. Ja, Daniel Widing, hockeyexpert på Radiosporten. Vad tänker du inför någonting så häftigt som en Stanley Cup-final?
Ja, men det är ju först och främst är det en av de svåraste troféerna man kan vinna. Det säger jag inte bara som hockeyexpert och gammal hockeyspelare, utan det är faktiskt många. Även amerikansk fotboll, de killarna där pratar mycket om att det är en väldigt svår trofé att vinna. Så att bara där är det ju superhäftigt att vi har en final här nu från fjolårets finallag också, Edmonton och Florida. För min skull så håller jag lite på Florida, mycket beroende på att Jesper Boqvist är där och både jag och han har Hedemora Sportklubb som moderklubb, så att kan han få ta hem bucklan till Hedemora hade varit häftigt.
Ser man på, vilken härlig parallell, ja, vilken parallell då.
Det är spännande, han är lite in och ut i laget Jesper, men varje gång han har varit med i de matcherna som han har varit med så har han varit jätteduktig.
Vi ska snacka mer på spelarnivå strax, men i stora drag då när det gäller styrkeförhållandena så som du känner inför den här dusten?
Jag har ju Florida som favoriter där med tanke på att om man bara kollar Matthew Tkachuk, Brad Marchand, Sam Bennett, det är alltså tre spelare som är, ja, för pratar du med killar borta i NHL så är det är en pest att möta de här tre och de är i samma lag nu. Brad Marchand tog dem från Boston. Och det blev väldigt ledsna miner där i Bostons läge, för han var verkligen älskad där som spelare. Och nu är han i Florida och de retar gallfeber på spelare. Och då har du ju Edmonton då, en av världens bästa spelare, Connor McDavid, tillsammans med Leon Draisaitl, tysken där, som är ett grymt radarpar. Så att jag har Florida som favoriter på grund av att de har lite mer matchvinnare skulle jag vilja säga.
Vad kan försvaren betyda i en sån här matchserie? Vi kan inte låta bli att på en gång snacka Gustav Forsling i Florida och Mattias Ekholm frisk igen i Edmonton bland annat. Försvaren då? Man bländas gärna av anfallarna, men om du också inkluderar försvaren.
Och där har vi ju väldigt bra nyheter för Edmonton. Mattias har ju varit skadad och fick spela sin första match här nu senast då de spelade. Det är jättebra nyheter för Edmonton. Han kommer in med mycket rutin och jag själv spelade med Mattias i Brynäs och vann guld, så han har erfarenhet av att vinna. Det kommer vara jätteviktigt. Sen har du Stuart Skinner, Edmontons målvakt, som har, för att gå till final så måste du ha en bra målvakt. Det har du verkligen där. Om vi går till Florida så har du ju enligt mig den bästa målvakten i hela NHL, Sergej Bobrovsky, ryssen där, som är, ja, han är överlägsen och han gör ju highlight-räddningar var och varannan match och är väldigt stabil. Plus att du har Gustav där som vann i fjol såklart. Så de har en rutin där i Floridas backbesättning med Nico Mikkola, en finsk spelare som har växt ut här för dem och spelar otroligt bra här på slutet.
I fjol så var det ju väldigt många som tänkte och trodde att Connor McDavid och Leon Draisaitl även i finalen skulle föra Oilers till pokalen. Kan det låsa sig för deras del eller tror du att de har en annan trend just nu?
Jag tror ju att de har ett helt annat tänk nu när de kommer att kliva in inför den här finalen i år. Man brukar säga det på lite att man vinner genom att förlora, att man drar lärdom av förlusterna. Jag vet inte om jag håller med om det. Det är nästan för fint ordspråk för att det ska vara sant. Så att det är väldigt svårt att säga där om de har dragit någon lärdom. Men jag vet ju att de kommer göra hela Edmonton kommer att koka. Man har ju inte vunnit sedan 1990. Det var väl Wayne Gretzky storhetstid kan jag tänka mig där. Jag har Florida som favorit så jag tror inte Edmonton kommer att kunna ro det här i hamn.
Tänker du Daniel låta sommarrutinerna vänta tills Stanley Cup-pokalen har fått sin ägare, eller vad?
Ja, men jag tänker så. Jag kommer nog i alla fall att kolla på någon match här. Det är väl runt ett tiden någon gång där. Så att det kan nog bli att man är uppe en av matcherna eller två. Det beror på lite grann. Vi får se. Men jag trodde att det skulle vara slut nu med VM. Men så hör du av dig här, Bengt. Och det är jätteroligt att det fortsätter.
Trevlig helg, Daniel.
Ja, tack detsamma.
Radiosporten i P4.
På samma plan halva här, Aretha Franklin och George Michael. Och innan dess alltså paret som ska mötas i Stanley Cup-finalen i ishockey. Florida och Edmonton. Fina grejer på gång. Och redan imorgon
så är det ju dags för Stockholm Marathon.
Rejält med muggar och bättre slangar för vattnet. Det är några av lösningarna för att slippa fjolårets vattenfiasko i Stockholm Marathon.
Det var en knäck, lite självförtroendemässigt, att det blev som det blev i fjol.
David Fridell är verksamhetschef på maratongruppen. Förra året fick de rejält med kritik. Det var varmt, muggarna och vattnet räckte inte.
Vi hade dels extremt varmt, det var ju nästan 30 grader. Och vi hade fler löpare än någonsin. Vi hade tagit ut för få muggar och vi hade problem med trycket.
Ja, många saker gick fel, men inför årets maraton nu på lördag finns det fler muggar. Slangar som de vet håller vattentrycket. Det är lika många dryckestationer som förra året, 17 stycken. Men de har sett över hur de funkar.
Så nu har vi liksom tittat över det så att det ska bli lättare att komma åt drycken.
Dessutom har maratongruppen placerat duscharna längs löparbanan innan vätskestationerna så vattenmuggarna kan användas att dricka ur och inte behöver användas för att svalka kropparna på de 24 000 löparna.
Så i år funkar vattnet?
Ja, jag vågar säga det. Det kommer inte vara som i fjol.
Reporter här var P4 Stockholms Maud Johansson.
Och det är roligt för oss att svänga oss med lite nya ord i vår bevakning också. Muggbrist tror jag var, det var några månader sedan. Hörrni, temat är vad händer imorgon lördag? Nyss maraton.
På lördagskvällen smäller det i München. Fotbollens Champions League-final mellan Paris Saint-Germain och Inter. Och det är två revanschsugna klubbar som gör upp om Europa Cup-titeln.
Una sconfitta in una finale di Champions sicuramente ci ha lasciato tantissimo da imparare. Oggi siamo più maturi, però
Inters anfallare Lautaro Martinez, som för två år sedan var med och förlorade italienarnas final mot Manchester City, till TNT säger Martinez att finalförlusten lärt inte en hel del, att laget är mognare nu och att spelarna stärkts av erfarenheterna. Inter har tre CL-titlar sedan tidigare. Lördagens motståndare PSG, de förlorade sin hittills enda final 2020 mot Bayern München. Då fanns nuvarande lagkaptenen Marquinhos med i PSG:s startelva.
Je suis arrivé une fois déjà dans un contexte un peu différent.
Marquinhos som att inte låta möjligheten glida laget ur händerna och att han vill ta vara på den här andra chansen. Finalen, den blir klubbarnas första tävlingsmatch mot varandra. Och det återstår att se om Inter plockar hem sin fjärde CL-titel eller om PSG tar sin efterlängtade första.
Poyan Ansari inför det stora alltså som händer imorgon kväll och som vi också direkt sänder i Sveriges Radio P4. Alltså Inter mot Paris Saint-Germain. Och just det, staden Milano mot staden Paris. Och det är ju, finns klara paralleller mellan dem. Jag menar, det är ju de två kanske mest glamorösa modestäderna i Europa. Modestäder, Andreas, ja, som möts. Bara en sån sak. Ja. Och Leonardo da Vinci också, som har dels Mona Lisa i Louvren i Paris. Och i Milano finns hans andra, ja, han har gjort mängder av mästerverk, men där finns ju i alla fall nattvarden.
Ja, det är korrekt. Sen bör det ju ändå läggas till att när det gäller herrmode så är ju självklart London huvudstaden i Europa.
Det bör sägas.
Ja, min stylist säger att det enda stället som är rimligt att låta sy upp sina kostymer och sy sina skor, det är liksom London.
Och det är ganska typiskt att det är lite stilskillnad mellan dig och mig här i studion också, till förmån för herr Andersson.
Ja, det var roligt sagt. I basketen, de svenska damerna träningskampar ju inför EM. De gör det på bortaplan mot Belgien som är ett mycket starkt motstånd. Det visar sig också för att i slutet av den andra perioden så har belgiskorna gått fram till en 35-24 ledning, 11 poäng alltså. Svenskorna hängde med ganska bra under den första perioden, men sen har Belgien kopplat greppet alltså. Vi lär ju inte hinna följa den här matchen till slut inom ramen för denna sändning, men det är en träningskamp dock bara.
P4 Dokumentär.
I den lilla staden Motala finns en legend.
Han var inte särskilt pigg på att träffa folk.
Om en sur och tvär gubbe, ensam på en öde ö.
Så kom det en sån där Stockholmsjävel, sa han.
Men vem var han egentligen?
Han är en man som berör.
Lyssna på myten om enslingen på Fjuk. Du hittar den i appen Sveriges Radio Play. Sök på P4 Dokumentär.
Pojk där på land med tar på rösten, försöker se vad han vill och berätta vad som hänt. Skogen var grön som pengar, pengar som aldrig fanns. När mamma frågade vart ska du, sa han någon annanstans. Lördag solen glittrar över våran lilla stad. Man kunde glömma allt, blunda, glömma bort allting man var. Jag minns jag hörde motorvägen. Jag älskade dess ljud. Den lovade något annat. En liten väg ut. Och jag ropar över ängar. Där kaprifolen blommar. Kanske vi kan ses igen. Om du bad mig, snälla be mig. Jag skulle ge dig allt jag har på en sekund. Värsta sakerna jag gjort är när jag svikit mig själv. Gjort saker som jag ångrar, smutsiga efterfester. Och jag vill rena mig i vattnet. Jag ser på mina barn. Jag önskar att de lyssnar och aldrig blir som jag. Och jag ropar över ängar. När kaprifolen blommar kanske vi kan ses igen. Om du bad mig, snälla be mig. Jag skulle ge dig allt jag har på en sekund. Jag ser på mina vänner. Det är så många som la av. Och blivit något de lovar de aldrig skulle vara. Och vågorna på havet fortsätter rulla in. Tills vi ligger under jorden och inte är någonting. Och jag ropar över ängar. När kaprifolen blommar kanske vi ses igen. Om du bad mig, snälla be mig. Jag skulle ge dig allt jag har på en sekund. Jag skulle ge dig allt på en sekund.
Kaprifol, Thomas Stenström. Sportextra i P4 var med oss i mer än 20 minuter till, och sen kommer ju Karla Wagner också.
Maja Stark på US Open Golfen, hon följde upp den inledande buggen med en birdie så att hon är tillbaka nu på -2. Hon har spelat 3 hål bara och har ju stora möjligheter förstås att avancera om det är så att det vill sig väl där bland bunkrar och ruffar. Just nu betyder det där en delad 17:e plats för Maja Stark. Madeleine Sagström just nu på en delad 11:e plats. Med sina -3, hon har spelat klart så hon kan inte förbättra det där resultatet. Det gäller faktiskt också Lin Grant, alltså att hon har spelat klart. Men hon har förbättrat i alla fall, därför att det är andra som är ute som inte har samma tur eller kanske skicklighet som hon. Så hon är nu uppe på en delad 3:e plats med sina -4. Det innebär att hon har 4 slag upp till den absoluta täten. Japanskan Mao Saigo så ligger på -8 slag efter 2 spelade runder. Och så ensam 2:a, amerikanskan Nelly Korda, hon har -5.
Nelly Korda förresten. Det leder mig till tankarna kring att även brorsan, även Nelly Kordas brorsa, är igång på högsta nivå precis nu, Sebastian Korda, på tennisbanan på gruset i Paris. As we speak alltså. Det handlar om den tredje omgången och här singeln där alltså amerikanen givetvis Sebastian Korda möter en annan amerikan, Francis Tiafoe. Men den här killen Korda, bror till golfaren Nelly Korda, problem. 6-7, 3-6, alltså förlust i de 2 första seten mot landsmannen Tiafoe, och nu 4-5 underläge i det pågående tredje setet. Så ja, uppförsbacke helt enkelt. Förut har jag ju den här kvällen också berättat att Holger Rune, dansken, låg under 1-2 men vände det i alla fall till 3-2-seger mot Kongtang Alice från Frankrike också i den tredje omgången. En titt på damsidan där italienskan som var i final förra året i Paris, Jasmine Paolini, enkelt tog sig vidare till den fjärde omgången ikväll mot ukrainskan Julia Starodubtseva 6-4, 6-1. Och så har det varit en ganska vass match här mellan två spelare på damsidan som vunnit Grand Slam i sina karriärer. Jelena Rybakina från Kazakstan vann över Jelena Ostapenko från Lettland med 6-2, 6-2. Det var ju så att Rybakina vann Wimbledon för bara 3 år sedan. Ostapenko, hon har ju också vunnit en Grand Slam och det var just här i Paris. Men det var länge sedan nu, det var för 8 år sedan. Bara ett litet plock där från dagens matcher. Vi har inte så mycket svängrum ikväll för att prata om Carlos Alcaraz match, men världstvåan från Spanien kommer i alla fall att möta Bosnien Damir Djumur under den här kvällen. Men det vi svenskar istället gärna gör, och det tänkte vi göra nu i en skön dos på 6-7 minuter, det är att minnas Mats Wilander 1982, en vinnare på Parisgruset. Njut!
Vi står uppe på en läktare högt upp. Vi har framför oss en jättepublik. Centerporten tar ungefär drygt 16 000 åskådare. Och även om biljettpriserna inte är speciellt höga, jag tror det kostar 125 franc för att komma in och få en sittplats här inne, så är ju den här turneringen och framförallt finalmatchen och semifinalmatcherna helt slutsålda.
Välkommen till Paris och finalen i Franska öppna tennismästerskapen den 6 juni 1982. Det är en svensk supersensation på gång. Blott 17-årige Mats Wilander har överraskande gått till final och spelar fjärde set mot argentinaren Guillermo Vilas. Radiosportens Mats Strandberg och Ove Bengtsson är på plats i den fullsatta tennisarenan.
Där är på väg att bli den längsta finalen i Paris-turneringens historia. Vi har spelat 4 timmar och 37 minuter. Och uppståndelsen är stor här kring banan. Ingen hade tillmätt Mats Wilander några större chanser att kunna ta hem den här turneringen. Om han vinner turneringen så är den första i Paris snart 100-åriga historia som osidad går fram till seger. Han är den första på 62 år, tror jag det var, den osidade som går fram till den final. Han är alltså i modern tid den första efter Björn Borg som går fram till en final i en Grand Slam-turnering, alltså Wimbledon, US Open.
Ett fotbollsresultat. Odita Berg, Brage, numera 1-1.
Det är alltså programledaren i studion Åke Strömmer som av någon anledning avbryter Strandberg mitt i sändningen för att berätta om ett mål i fotbollsallsvenskan. Allt var kanske inte bättre förr.
Nu är det tid alltså. Nu sitter vi med Mats Wilander alltså och torkar av sin racket. Torkar av svetten på sin racket. Han ska serva för matchen. Tror du att hans nerver håller nu? 5-4, han ska serva hem titeln här i Paris.
Ja, så hoppas att de gör det. Han har ju spelat så kallt under hela den här turneringen. Så att, det är en kille som har starka mentala resurser. Jag får verkligen hoppas att han inte förivras utan fortsätter spela den tennis som han gjort tidigare i matchen. Då har han alla möjligheter att gå vidare. Men det är
situationen är alltså, förlåt Ove, 1-6, 7-6, 6-0 till Wilander och 5-4. Han ska serva hem den här turneringen nu. Han ska serva hem matchen mot Vilas. Undrar om nerverna håller på Wilander, om han inte darrar på manschetten nu när han ska serva hem matchen. Wilander tar det mycket lugnt. Ovationsartad applåder för Wilander när han lämnar stolen för att gå fram till servmärket för att serva. Och vad tänker Vilas på? Vad tänker Wilander på nu? 5-4. Wilander ska alltså serva för matchen. Han servar där. Vilas returnerar med backhand. Backhand Wilander. Backhand Vilas. Toppad fåren från Wilander. Och sen backhand från Vilas på Wilanders backhandsida. En hög retur av Wilander på basidrott i Argentina. En ny hög retur av Wilander. Och så ut av Vilas. Och det är 15-0 till Wilander som får den mycket viktiga första poängen i servgamet. Det är alltså 15-0 till Wilander som är 3 bollar från en Paris-titel.
Jag ska också komma ihåg att det är stor press på Vilas i det här läget.
Det är han som måste göra poängna. Det är han som måste utmanövrera matchen. Det är inte det lättaste.
Wilander servar där, ledas av 15-0. Det är tur av Vilas. På svenskens backhandsida, backhand av svensken är högre tur. Vilas med forehand kommer där. Backhand av Wilander. Backhand av forehand av Vilas. Man får krypa tillbaka lång för att toppa med backhand. Forehand Vilas. Backhand Wilander, ner på forehandsidan hos Vilas. Mats kommer in i banan med backhand. Där vågar inte klippa till. Forehand av Vilas. Det är alltså 15-0 till Wilander. 5-4 i fjärde set. 2-1 i set till Wilander. Backhand av Wilander. Forehand utav Vilas. Backhand av Wilander. Och den går nära baslinjen igen. Och så kommer Wilander in med en forehand där. Han vågar inte gå fram. Bär forehand. Och så volley av Wilander. 30-0 till Wilander. En forehand volley av Wilander. Mats Wilander är två bollar från matchen. Står det en titel i Paris. Det är inte sant, det är helt otroligt. Han är två bollar från matchen, alltså 30-0, 5-4, 2-1 i set. Wilander servar i forehandrutan, där kommer serven in. Vilas returnerar, och den går ut, och det är 40-0 till Wilander. Returen från Vilas går ut. Wilander har tre matchbollar i Paris-turneringen. Tre bollar alltså till match. Tre matchbollar för Wilander. Och nu får Jacques Dorfman, referin, tysta publiken. Wilander servar där, missar första serven. 40-0 alltså, tre matchbollar för Wilander. Andra serven kommer där från Wilander. Backhand av Vilas. Backhand av Wilander. Pressar ner Vilas på backhandsidan. Backhand av Vilas. Mats forehand där. Vilas forehand. Och Mats en backhand där. Ut av Wilander när han pressar ut sin raka backhand. Och det är 40-15. Två matchbollar kvar för Wilander. Ska han hålla för detta enorma tryck att ha matchbollar i Paris vid 17 års ålder? Han servar igen nu i forehandrutan. 40-15 till Wilander, alltså två matchbollar. Han har haft bränt en, andra kommer att spela om nu. Wilander servar där. Vilas returar med backhand, forehand Wilander tätt över nätet. Backhand utav Vilas, backhand utav Wilander. Backhand av Vilas och så forehand av Wilander vid baslinjen. Och den kommer att gå ner på baslinjen. Och går Wilander in med backhand och han kommer att slå den på baslinjen! Matchen är slut! Mats Wilander står ut med armarna. Hans raka backhand står ner på baslinjen. Matchen är slut i Paris. Och Mats Wilander vinner alltså öppna franska mästerskapen. En av världens tre största turneringar. Och är den yngste att någonsin vinna en Grand Slam-titel. Och är den första osidade som någon som vinner här i Paris. Han vinner alltså med 1-6, 7-6, 6-0, 6-4. Och avgör alltså på sin andra matchboll. Och nu undrar jag om inte Mats Wilander får Svenska Dagbladets bragguld. Jag lägger i varje fall en penning på det. Jag tror han står IFK Göteborg och Thomas Gustafsson och Thomas Eriksson och Thomas Wassberg och Mikael Aspergren och Jan-Ove Walter och allt vad medaljkandidaterna heter. Det här är något alldeles oerhört.
Ja, riktigt njutbart. Mats Strandberg i hög form. Mats Strandberg här tillsammans med Ove Bengtsson, experten på plats på Roland Garros i Paris 1982. Alltså, himla härligt att höra. Det är Roland Garros-tider, franska tennismästerskapen rullar på varje dag just nu. Alltså, en nostalgisk tillbakablick som vi ville bjuda på den här fredagskvällen 1982. Och vilken era som inleddes här med, jag menar, efter Björn Borgs storhetstid. Dags för Mats Wilander, senare Stefan Edberg och en uppsjö av andra toppsvenskar som gav väldigt mycket underhållning och framgångar till Sverige. En mini-mini-mini-dokumentär här alltså av Selma Jennervall. Hörrni, vi har koll på nyhetsläget och vi har friidrott av toppklass med inom de svenska ramarna, och det är att Tobias Montler slagit till ordentligt med ett längdhopp i Kalamata i Grekland. 2 centimeter från hans personliga rekord utomhus. Och han har ju ändå hållit på lång tid i sin karriär. 8,25 i sitt allra första hopp i tävlingen. Och det är hans femte längsta hopp i karriären. Han ligger på tredje plats i årets Europastatistik. Det blev ytterligare ett hopp över 8 meter, 8,05 för Tobias Montler. Alltså i Kalamata, Grekland, där det också blev ett topphopp för Maja Åskag i längdhopp. 6,73 för henne. Så nära, bara 2 centimeter från hennes personliga rekord. Det var en längdhoppstävling där det också fanns två andra svenskor som tävlade. Men de blev slagna rejält av Maja Åskag, Kadi Sagnia, hennes längsta hopp 6,54. Men nu i alla fall fyra godkända hopp. Hon har haft problem att träffa plankan på rätt sätt under säsongen. Men det artar sig riktigt bra för Kadi Sagnia också som det verkar. 6,54 alltså. Och även Tilde Johansson fanns med 6,51 som längst för hennes del. Friidrott alltså i Grekland.
En boxningsnyhet har kommit också under kvällen. Och det här är ett resultat av könsbråket, som Nyhetsbyrån TT väl att uttrycka det, som var under OS i Paris i fjol, minns ni? Det var två boxare som var födda som och liksom uppvuxna som kvinnor, men som i själva verket hade en X och en Y-kromosom, vilket ju är normalt för män att ha. Och det var motståndare till de här som inte tyckte att det här var fair play. Så nu har World Boxing gått ut med att de kommer att införa obligatoriska könstester, och syftet är att garantera säkerheten för de aktiva. Så obligatoriska könstester inom boxningen alltså.
Radiosporten, dokumentär.
I know we want to talk about football right now, but as I look at Travis Kelce and Taylor Swift, we've been talking about the relationship all year long.
En ökning på $330 miljoner i marknadsvärde.
Radiosporten dokumentär om Swift-effekten i NFL finns i appen Sveriges Radio Play.
Kelce finds a blank space for the score.
NFL, och sen inom parentes Taylor's version.
Hörvärt, riktigt hörvärt, Cecilia Paulsson står bakom den dokumentären.
På länsväg 225 en bit utanför Södertälje, där i höjd med Vårsta. Där har det inträffat en olycka med två personbilar inblandade, och det här kan påverka riktningen i, eller påverka trafiken i båda riktningar. Länsväg 225 mellan utanför Södertälje där i höjd med Vårsta, en olycka med två personbilar.
Hörde vi där. 5 minuter kvar av Sportextra innan ni får kala vagnen här i P4. Det stora händelsemässigt under kvällen är ju för svenska sportvänner och fotbollsvänner Nations League på damsidan, där Italien-Sverige slutade 0-0 i den näst sista omgången. Det bäddar för en tänkbar riktig poängrysare gentemot Danmark i den sista omgången på tisdag. Alltså, Italien-Sverige 0-0. Här är en av de svenska försvararna.
Nathalie Björn, håller nolla, en poäng borta mot Italien. Är man nöjd eller är man frustrerad efteråt?
Nej, men nu är det mycket frustration skulle jag säga. Det kändes som att vi första halvlek kom inte riktigt upp till nivå, men sen andra halvlek tycker jag vi egentligen dominerar, det är min känsla. Men vi får inte in, eller vi får in bollen, men det är bortdömt, och mycket, vi skapar mycket situationer på fasta situationer, och jag tycker domaren, det blir väldigt mycket avblåst, mycket dödtid, mycket tid emellan situationer, så att ja, men frustrerad just nu.
Ja, den frustrationen delar du med Magdalena Eriksson som jag pratade med här tidigare. Du fick ju ett mål bortdömt. Fick du någon förklaring till det?
Nej.
Ingen alls?
Nej.
Det syntes att det var extra mycket frustration där då?
Ja, jag tycker man borde kunna ge en förklaring, men får vi kolla om och se om det var mig eller var någon annan.
Apropå Magdalena Eriksson, så är hon avstängd mot Danmark härnäst. Hur känns det för dig?
Nej, men det är klart att det är riktigt tråkigt att Magda är avstängd mot Danmark, men vi har andra bra mittbackar som kommer steppa upp.
Vem tror du kommer in?
Vi får se vad Peter väljer.
Vad tror du om chanserna mot Danmark då i gruppavslutningen? Helt öppet om gruppseger och semifinal.
Vi har fortfarande allt i egna händer, och det kommer vi spela för. Vi kommer spela för att vinna matchen och avsluta på topp.
Nathalie Björn där. Vi tar ytterligare ett steg bakåt i det svenska laget och hittar målvakten denna kväll.
Jennifer Falk håller nolla, en poäng mot Italien, och en stor match av dig enligt Radiosportens expert Johan Elmander. Hur nöjd är du själv med kvällen?
Nöjd med min insats ändå, nöjd med nollan. Hade varit ännu bättre om vi tog 3 poäng, men jag tycker ändå att vi gör en helt okej insats.
Vilken räddning är du mest nöjd med?
Ja... Det, jag vet inte, kanske den när jag får springa baklänges och hämta bollen.
Hade du tur vid slantsinglingen, solen? Såg ut som att den störde Gilani i italienska målet mer än dig.
Det vet jag inte vem som vann och vem som fick bestämma. Men vi hade snackat ihop oss innan, jag och Magda, att vi skulle ta den sidan. Så att, vann hon, så var ju det jättebra. För det var jätteskönt, för det, solen påverkade inte... alls, med tanke på att vi fick börja på den sidan.
På tal om Magda, Magdalena Eriksson, avstängd i nästa match. Hur påverkar det dig?
Det visste jag inte.
Får du live-reagera här alltså?
Ja. Nej, men alltså, vi har... alltså, jättetråkigt, såklart, först och främst. Jag tycker det är skitkul att spela med Magda. Men vi har många duktiga spelare och det kommer vi lösa på ett bra sätt.
En annan försvarare idag som du nästan hade första parkett till var Smilla Holmberg. Också stark insats idag. Vad tycker du om hennes 90 minuter som du blev?
Imponerande tycker jag. Hon spelar med väldigt kraft och väldigt fart. Gjorde många bra insatser både defensivt och offensivt. Har en otroligt viktig block också, som jag minns i försvaret. Så tyckte hon gjorde det jättebra.
Och så fick du rädda henne från att göra självmål också.
Ja. Men hon räddade ju så att hon inte vill skjuta. Så att vi hjälpte varandra.
Ja, det är samspel av olika sorter som bjuds på inom fotbollen. Jennifer Falk, ja, målvakten i det svenska landslaget denna afton. 0-0 mellan Italien och Sverige. Platsen var Parma, reporten Kristoffer Karlsson.
I en annan grupp där i Nations League så gör engelska damerna slarvsylt av de portugisiska. Det stod 5-0 efter 33 minuter. 3 av de målen av Agnes Bieber-Jones. Det är ändå Spanien som toppar den där tabellen. De gör det i kraft av 1-0-ledning på bortaplan mot Belgien.
Andreas Andersson och Bengt Skött har bjudit er på Sportextra denna fredagskväll. Men det hade absolut inte gått utan Maria Stockhaus och Tobias Karlsson, kvällens ljudtekniker. Och i gänget verkligen Andreas Lundin, Gustav Ränkeskog och Rasmus Tynander. Kika på vår sajt eller vår... det bara dyker upp nya grejer hela tiden på appen också, mobilappen Sveriges Radio Play. Hörru du Andreas, har du någon plan att ge oss en ny chans att få det viktigaste ikväll?
Ja, men det kommer ju uppdateringar i P3 efter Ekonyheterna 22 där. Så 22.03 kan man lyssna på P3. Och sen 7 minuter senare så är det P1 och P4 som kommer att få det senaste när det gäller saker som pågår. Till exempel golf och basket och allt vad det kan tänkas vara.
Tack för ikväll.
Tack själv.
Det här är Karlavagnen i P4.
Ja, hej, hej och god kväll. Det här är Magnus Broni och se, ikväll har vi laddat med ett riktigt, riktigt supertema här i Karlavagnen. Ja, för vad vore svensk sommar utan festivaler? Det är liksom lika obligatoriskt som nyårsfyrverkerier eller sillopotäter på midsommar. Och ikväll, ja då vill jag höra om dina festivalminnen. Roliga, dråpliga, fina, ja... allt som är minnesvärt. Vad dyker upp för dig när du tänker på festivaler? Vad hände egentligen där på Roskildefestivalen i början av 90-talet? Eller vad har du för fina minnen från Visfestivalen i Västervik? Och vad sticker ut från det där årliga besöket på Sweden Rock eller Way Out West? Är det någon speciell konsert eller något otippat möte? Jag hamnade du rent av i tidningen. Och ja, självklart är festivaler så mycket mer än musik. Ja, tänk gärna utanför musikboxen. Är det cosplayfestival du har bra minnen ifrån? Eller brukar du käka dig mätt genom stans matfestival? Berätta. Bilfestivaler som Summer Meet och Power Meet, ja, vad sticker ut där? Ring och berätta för mig på 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30. Och det går såklart också jättebra att mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Ja, ikväll är det alltså festivalminnen som är på tapeten. Jag vet att du vill vara med mig, men du vet inte vad du ger dig in på. Nej, och jag borde kanske sagt det innan det blev seriöst, men våga ej då, för då skulle du nog gå som alla före dig. De drog direkt så fort jag visade mig själv, och det är ingen hemlighet, jag vet. Jag dricker varje slatt, och 3 jag kan vara helt besatt, och 4 gå till här från skratt, på 5 jag kompromissar knappt, så 6 spring hem, det snabbt kan lista mera, för jag är komplicerad. Komplicerad med Miss Li som såklart kommer uppträda på mängder av festivaler i sommar. Inte minst nästan lite på hemmaplan på midsommarfestival i Leksand. Ja, jag vet hon är från Borlänge men Dalkulla är hon ju trots allt. Ja, ikväll snackar vi festivalminnen här i Karlavagnen. Vad har du egentligen för stories att dela med dig av? Är det den där magiska kvällen då du upptäckte att Timbuktu faktiskt är det svängigaste som hänt? Eller var du på plats när Rammstein råkade tända eld på scenen i Hultsfred? Ja, det var faktiskt jag. Eller där på gatufestivalen i Sundsvall när du blev smygförälskad i Helene Sjöholm kanske? Eller, jag vet, en alldeles speciell sväng om på rotundan under dansbandsveckan i Malung. Ja, det vill jag ju höra om. Ring mig och berätta 020 22 10 30. Och, jo, jag kan erkänna att jag besökt väldigt många olika festivaler genom åren. Kanske något mindre på senare år, men under en lång period, ja, då lades nästan sommarsemestern upp utifrån festivalscheman. Emmaboda, Hultsfred, Roskilde, Storskyran, Arvika, Way Out West, Sweden Rock, Tivoli Rock och alla möjliga stadsfester. Ja, det är såklart mitt jobb som musikjournalist som tagit mig runt Sveriges festivaler. Och ja, när jag började preppa lite inför den här sändningen så slår det mig att alltså, jag har inte varit på jättemånga festivaler civilt. Ja, ja, oavsett roll så har jag i alla fall alltid älskat festivaler. Ni vet, det här med att driva runt. Inte sällan själv faktiskt. Inte behöva anpassa sig efter någon annans schema. Och där är det ju då, ett dignande smörgåsbord av artister och musikaliska kickar. Ni vet, några låtar med en folklig artist vid största scenen. Vidare till en mindre scen där ett up-and-coming-band fångar in nya fans. Och sen in i ett tält där du blir helt manglad av ett band som spelar dödsmetall. En smålandsrulle här, en öl där och säkert en massa roligt snack med nya bekantskaper. Som man förmodligen aldrig kommer träffa igen. Men just där och då så enas vi i en varm, entusiastisk applåd för ett band som vi absolut kommer fortsätta lyssna på resten av året. Som kanske det här då.
Sound. No one's gone.
Supersonic, vilket för mig väcker ett starkt minne från Hultsfredsfestivalen 1994, då Oasis gjorde sin allra första spelning utanför hemlandet England, just i Pampastältet på Hultsfred. Nej, Sahara-tältet hette det. Fel av mig nu när jag tänker efter. Ja, jag minns i alla fall som ett sjuhelsikes drag, och ja, där mitt i kalabaliken så ser jag hur någon i publikhavet liksom ramlat och riskerar att bli ganska nedtrampad. Vi är några stycken som hjälper till att dra upp den här killen, och vips så visade det sig vara en bekant från Skövde. Och vi, ja, både vi och Oasis diggar vidare som om ingenting har hänt. Ja. I kvällens Karlavagnen pratar vi om festivalminnen. Ring 020 22 10 30 och dela med dig av dina bästa minnen. Eller varför inte kommande minnen? Ja visst, förväntningar på sommarens festivaler. Alltså 020 22 10 30. Och nu säger vi hej till Ulrika Medin i Örebro.
Du, hej,
hej! Hej! Du, din relation till festivaler. Berätta!
Ja.
Det snackar vi om här.
Ja, men precis. Jo, jag tror faktiskt inte att jag har varit på festival själv som besökare. Men jag har jobbat som volontär under många år.
Okej. Volontär, alltså ja. du har liksom varit med och hjälpt till att arrangera, kan man säga lite då, eller?
Ja, men precis. Vi startade en festival. Jag bor i ett bostadsområde i Örebro.
Ja.
Och mellan vårt bostadsområde och grannområdet så finns det en park.
Mm.
Och där startade vi en festival. Jag kommer inte ens ihåg vilket år det var, men vi höll på i 13 år och sista gången var 2018. Så ja, 2005 då måste det ju bli. Eller ja,
ja.
Något sånt.
Ja.
Och den började ju liksom för att vi ville få ut, vi visste att det är mycket ungdomar som håller på med musik och sådär, och vi ville att de skulle få en arena då att kunna visa upp sig för sina föräldrar och familj och sådär och lite så.
Mm.
Och så hade vi en rockskola också här i närområdet, så att det var ju mycket band som spelade där. Så det var väl så det började.
Aha.
Plus att ja, men vi ville också få ut folket från sitt. Vi ville liksom visa upp våra områden här utanför, liksom centrala stan också.
Och vad fick du för roll i det här då?
Oj, ja, men alltså, man gjorde ju precis allting. Man byggde kravallstaket, man sålde merch, man fick hoppa in liksom överallt. Ja. Serva artister med fika, dryck, mingla i publiken för att kolla så att liksom det inte blev var bråk och sådana saker. Men festivalen var från början liten då, så på fredagarna så var det filmklubben hade utomhusbio.
Åh, vad mysigt.
Ja, och så stod vi där och sålde godis och läsk och lite sånt där då. Och sen på lördagen var själva festivaldagen. Det var väl så det började liksom.
Mm. För jag skulle fråga liksom, då var det liksom ja, men lokala kids som spelade då, eller?
Ja, men vi hade också, första året här för mig, om jag minns rätt nu, så var Petter liksom dragplåstret det året.
Ja, rapparen Petter.
Ja, precis. Ah. Så han avslutade hela festivalen på lördagkvällen då.
Hur var det? Vad minns du från det? Då var han ju jättehet väl, var han inte det?
Jo, alltså jag är ju inte så, liksom rapmusik, hiphop och sånt är inte riktigt min typ av musik. Så liksom mamma, ja, det är Petter liksom. Mm. Petter, ja. Mm. Och så jobbar man, så man är liksom upptagen i huvudet med andra saker liksom, man ska ha koll på så att det inte, ja, så att det är lugnt liksom.
Men vad är din musik om du inte gillade liksom, om inte
var med? Ja, men alltså Petter är ju bra, han är en av de bättre i den genren enligt mig då. Men jag är så blandad, så att en festival som vi hade passade mig ganska bra egentligen.
För att sen blev det större akter som kom också då?
Absolut, för festivalen växte ju. Den blev en tredagars festival sen.
Oj, okej.
Ja, och festivalen var ju också gratis. Det var ju ingen entré på den där festivalen.
Mm. Vad hette den här festivalen, sa du?
Voxfestivalen. Så mitt område heter Oxhagen och grannområdet heter Varberga, så då slogs det ihop till Vox.
Aha, okay.
Och nu heter till och med parken Voxparken efter festivalen. Den har döpts om.
Nu snackar vi.
Jajamän. Nej, men så att vi, Då när det blev tre dagars festival, då blev det liksom hiphop, rap, typ ungdomskväll på fredagarna.
Mm-hmm.
Lite mer sån musik då. Och lördagarna var det då rockdagen, mm-hmm, kan man säga. Smash Into Pieces, det var Norman Die, Dead by April och så. Och så.
Mm-hmm.
Söndagarna blev familjedagen då med EMD, Molly Sandén, Sanna Nilsen, David Lindgren, Sean Banan, Dolly Style och så vidare. Så att
men och det här det, och det, ja, om jag fattar saker så Smash Into Pieces, det var något som också stack ut lite för dig här eller?
Ja, men alltså de var med, de var ju liksom, de blev ju nästan vårt husband eller vad man ska säga, kanske fel ord, men de var ju med under många år och spelade liksom. Just ja, det, på rockdagen.
Idag är de ju väldigt kända via Melodifestivalen, men har ju också väldigt stor internationell publik så där, liksom emo metal eller vad vi kallar det. Men det här är ganska tidigt i deras karriär då, eller som de börjar.
Mm. Ja, men precis. Jag kommer inte ihåg exakt vilket år som de var med första gången, men de spelade ju under många år i alla fall just på Voxfestivalen där då. Ja, det gjorde de.
Är det något som sticker ut med deras spelningar?
Oj, alltså, men, alltså när man jobbar så där, alltså, man har inte tid att stå och lyssna själv liksom. För man går runt i publiken, kollar så ingen, alltså...
Kollar så att det är ordning och reda eller? Är det...
Absolut, och så ska man liksom hoppa in överallt. Fattas det toalettpapper på bajamajan, då måste man springa och fylla på toapapper. Och, ja, men du vet, man var ju tvungen att ha koll på allting överallt.
Men du, vilken otroligt bra och viktig insats. Det låter som att det var ordning också där, eller? Du känns som du är ordning och reda på dig, så du höll koll på det här, eller?
Ja, men det var det. Jag tror att vi hade Sveriges renaste festival. För att det var liksom... Vi städade, vi hade ju ungdomar också som sprang och städade under dagtid i alla fall. Och sen på kvällen, natten innan de har plockat ihop, så gjorde vi det helt enkelt. Så att det var alltså, det var ju inte massa skräp på marken när vi kom tillbaka dagen efter, utan det var ju rent och fräscht och så.
Du Ulrika, tack så hemskt mycket för att du ringde och delade med dig av det här. Det låter som att det bara det du pratade om, att nu har den här parken döpts om till Voxparken. Snacka om att sätta ett avtryck, eller hur?
Ja, verkligen. Och folk frågar faktiskt än idag, blir det någon Voxfestival i år? Nej, vi slutar 2018. Det blir inget mer.
Det är dags för comeback, det hör man ju. Ska vi köra lite, apropå comebacks, eller höll jag på att säga, men ska vi köra lite Smash Into Pieces innan?
Jag skulle säga det. De har ju faktiskt, de drar igång en stadsfest här i stan nu i år, just på grund av att den här festivalen är lite saknad också. Jag tror att det är en del av
anledningen. Du ser. Det ska snart bli nyheter här faktiskt, så att vi måste ändå hinna höra lite Smash Into Pieces. Tycker du inte det?
Ja, men det tycker jag.
Du, tack för att du ringde och ha en fortsatt fin kväll.
Ja, men tack så mycket. Tack.
Hej.
Hej. We started from alone, through the ashes, down from the dirt, running from the cold, drawn to fire, love when it burns. When it all comes down to destiny, only you can bend the rules, won't die prone. Ashes down from the dirt, they're calling out, calling out, calling out. When the skies are falling, hear the heroes calling. Can't hold us down, can't hold us down. Save the ones still crawling, hit me hard, I'm all in. Can't hold us down, can't hold us down. Can you hear them calling out, calling out?
Smash Into Pieces fick vi lite av här. Vi pratar alltså festivalminnen här ikväll i Karlavagnen. Jag har förresten ytterst seriösa planer på att för allra första gången besöka Dansbandsveckan i Malung här i sommar. Ja, har du några tips och erfarenheter och allra helst fina minnen, ring och dela med dig. 020 22 10 30. Så hörs vi vidare här i Karlavagnen efter nyheterna. Alltså 020 22 10 30.
P4, Sveriges Radio.
Här är Ekot. Ikväll så skulle rapparen Yasin ha spelat på Brännbollsyran i Umeå. Hans första spelning på 9 år. Men konserten ställdes in efter att mordplanare mot artisten avslöjats. Och så här reagerar några festivalbesökare på den här inställda spelningen.
Det är ju såklart sjukt tråkigt. Det var ju något man hade sett fram emot hela, ja men hela året.
Det är tråkigt att höra att han inte ska spela. Samtidigt tycker jag att de har gjort ett bra arbete med att kunna hitta det där, alltså innan det händer någonting. Att vi ändå har den resurserna så att vi kan lösa problemet innan att problemet sker.
Säger Jonathan Sundin och Jonathan Marklund, två av besökarna på festivalen Brännbollsyran. Yasin skriver själv på sociala medier att det inte är hans beslut att ställa in och att han delar fansens besvikelse. Enligt Aftonbladet ska ett morduppdrag ha stoppats av polisen och två unga personer har gripits. Något Fredrik Jeppsson, biträdande lokalpolisområdeschef i Umeå, inte vill bekräfta. Han säger att det är arrangörens beslut att ställa in konserten.
Nej, men jag tyckte det är olyckligt att man inte kan genomföra spelningen med Yasin. Det är många som har betalt pengar för att komma hit och man vill se det här. Det är ett litet misslyckande att det blir på det här sättet. Det är en allmän sammankomst inom ramen för en offentlig tillställning. Och vi är satt till att se till att de ska kunna genomföras. Och det har vi jobbat stenhårt här under de här senaste veckorna för att det ska kunna gå att genomföra.
Yasins konsert i Umeå skulle ha blivit hans första på 9 år. Efter att det blev känt att Yasin skulle spela på festivalen har det blossat upp en debatt kring artistbokningen. Jalle Poljarevius, underrättelsechef i polisregion Mitt, säger att man inte ska underskatta musikens betydelse.
Mm. Vi kan ju inte jobba med att förbjuda liksom musikgenre och liknande. Däremot måste man skapa någon form av motberättelse när man glorifierar eller berättar då vad man ska göra med sina motståndare och så vidare. Unga måste ju få höra ytterligare en sida så att inte bara en enda sida levereras.
Reporter här då Sofia Diaz i samarbete med P4 Västerbotten. För att få in mer hjälp till Gazas befolkning så görs nu ett försök att segla med en last med mat och vatten till området. Det sker under ledning av grupperingen Freedom Flotilla Coalition. Aktivisten Greta Thunberg är ombord på båten som just nu befinner sig utanför Siciliens kust.
Nu befinner jag mig på båten Madeline som är en båt i Freedom Flotilla Coalition-kampanjen som syftar till att försöka fortsätta skicka båtar som ska segla mot Gaza för att försöka bryta blockaden.
Greta Thunberg är Sveriges enda representant på båten som planerar att sätta kurs mot Gaza på söndag. Enligt henne riskerar båten att utsättas för attacker, kapning och att de 12 aktivisterna ombord blir häktade.
Ja, det är ju riktigt då som vi har bedömt att det är värda för oss att ta i sammanhanget för att vi måste göra allt vi kan.
Greta Thunberg tror att chansen att aktionen lyckas är liten. Men enligt Jeanette Escania, ordförande för Ship to Gaza Sverige, som är en del av grupperingen bakom, är insatsen ändå viktig.
Alltså vi gör detta för att vi tror på att det här svälten måste få ett slut och vi måste öppna upp för att fler hjälp kommer in i Gaza. I vissa världen liksom, att vi gör något.
Tror ni att ni faktiskt har chans att komma i land med de här förnödenheterna?
Ja, vi tror alltid det. Det är därför vi gör det. Vi anser att alltså hjälpen måste komma in och vi tror det om inte Israel stoppar oss.
Sa Jeanette Escania, ordförande för Ship to Gaza Sverige. Reporter Jakob Eriksson. I USA så har Trump-administrationens försök att kontrollera amerikanska lärosäten skapat oro bland de internationella studenterna. Och svenska studenten Siri som läser på college säger att ingen utländsk student går säker längre.
Aldrig haft så här mycket ångest och generell oro för att komma tillbaka.
Tonläget från USAs regering under Donald Trump blir allt hårdare mot amerikanska universitet och högskolor. Trump har försökt hindra Harvard-universitetet från att ta emot internationella studenter. Ett beslut som dock tillfälligt har blockerats i domstol och som blev förlängt i torsdags. Siri som inte vill medverka med sitt riktiga namn har precis avslutat terminen i USA och är hemma i Sverige över sommaren. Hon är nervös över att få problem när hon ska resa tillbaka i höst.
Jag kommer ju gå igenom mina papper flera gånger innan jag åker. Jag kommer se till att jag har precis allting, men jag kommer också ha läst igenom det.
Hur många svenskar som studerar i USA är svårt att veta. Men förra hösten ansökte 650 svenskar om studiemedel för studier i USA från CSN. Inför denna höst har hittills runt 500 ansökningar kommit in till CSN, vilket indikerar en minskning. Vid Göteborgs universitet som skickar 20 studenter till USA i höst märktes ett minskat intresse för studier i USA redan innan Trump blev president. Det säger Lena Sjöholm, enhetschef vid universitetets internationella center.
Att man är mer intresserad av Europa och att det finns en, liksom, en osäkrare värld gör att man helt enkelt vill vara nära hemma.
Donald Trump har sagt att han vill dra in studentvisum för kinesiska studenter. Men enligt Siri löper alla utländska studenter en risk att hamna i problem med amerikanska myndigheter.
Jag har ingen som går säker. Alla är i risken av att antingen bli deporterade eller inte bli insläppt i landet.
Reporter Alexander Jakobsson. Och vi håller oss kvar vid Trump, för USAs högsta domstol ger presidentens regering rätt att häva skyddsstatusen för 500 000 migranter från 4 länder. Domstolen avfärdar därmed en lägre instansbeslut att upprätthålla skyddsstatusen för dem. Det handlar om personer från Kuba, Haiti, Nicaragua och Venezuela som haft rätt att vistas i USA av humanitära skäl. Nu till Pakistan, för där har presidenten idag skrivit under en lag som förbjuder barnäktenskap.
Efter mycket debatt och opposition från religiösa krafter har en ny lag slagit fast att minimiåldern för äktenskap i Pakistan är 18 år för både mannen och kvinnan. Den som bryter mot lagen riskerar att dömas till minst 1 års fängelse och böter. En strängare straff riskerar den man som är över 18 och som gifter sig med en minderårig flicka. Lagen lägger också ett ansvar på domstolsväsendet att agera om man får höra talas om att ett bröllop ska hållas. Den som lämnar tipset får lov att vara anonym och ska skyddas. President Asif Ali Zardari har stått under hård press från religiösa grupper att inte skriva under Child Marriage Restraint Bill 2025. Grupperna anser att den strider mot islams regelverk och att man bör försöka komma åt problemet med barnäktenskap på annat sätt. För kvinnorättsförkämpar är detta däremot en stor seger. En av de politiker som argumenterat för den i parlamentet säger till lokala medier att detta inte bara handlar om lagstiftning utan om att försäkra sig om alla flickors rätt till utbildning, hälsa och ett värdigt liv. Naila Salim, Sydasien korrespondent.
I Frankrike så blir det från och med den 1 juli förbjudet att röka på platser där barn vistas.
Super, parce que la plage c'est un endroit avec l'air pur quoi et quand tu sens la cigarette c'est mauvais quoi.
Ett toppenbeslut, säger en 8-årig flicka på en strand till BFM TV. För henne är det självklart, stranden är en plats med frisk luft och cigarettrök luktar illa, kommenterar hon. Från den 1 juli är det alltså, enligt fransk lag, slut med fimpar i sanden. Men det är inte bara stränder som omfattas av rökförbudet utan även parker, busshållplatser och utanför skolor och sportanläggningar. Överallt där det finns barn. Böter kommer att vara 135 euro om man bryter mot det här. Enligt statistik från franska hälsoministeriet har rökandet i Frankrike allt mer blivit en klassfråga och allt färre yngre välutbildade röker. Det nya förbudet gäller inte heller överallt. Det är fortfarande tillåtet att röka på många uteserveringar i Frankrike och det är tillåtet att använda e-cigaretter. Cecilia Blomberg, Paris.
All musik som Taylor Swift gjort tillhör nu henne själv. Där eftersom hon nu officiellt köpt tillbaka rättigheterna till sina 6 första album efter en lång konflikt om vem som ska äga hennes musik. En konflikt som ledde till att Swift spelade in albumen men på nytt. Men nu äger hon alltså rättigheterna till både